Så det här är del två av Martinas avsnitt. Och i första delen gick vi igenom mer om nazisten och allmänt hur de fungerar och hur de liksom lurar in sina offer. Och lite om hormoner och sexuella upplevelserna. Och nu kommer vi gå in på hur man faktiskt kan hantera situationer som man hamnat i efter att man liksom har lämnat narcissisten och hur man kan liksom heal sig själv och hur självkänslan påverkas.
Mm. Och hur man faktiskt lämnar också. Mm.
Jag tänkte innan börja med en fråga som jag tänkte på idag. Det var att han vet ju att du har skrivit en bok, eller hur? Vet han om boken är om honom?
Ja.
Så han vet?
Ja.
Hur reagerar han?
Han har hört av sig till mig flera gånger. Och så har han skrivit att han, alltså han hör av sig anonymt. Okay. Via ett så anonymt konto.
Hur vet du att det är han då?
Ja, men för jag känner igen hur, hur han skriver. Han har ett särskilt sätt att skriva. Okay. Så jag känner igen att det är han. Och han skriver att, men vem skickar ett anonymt mejl om det inte är han? Jag tror han är väldigt feg, så han vågar ju inte skriva från sitt eget konto. Utan då har han skrivit att han vet vem som är Adam. Och att Adam älskar mig fortfarande.
alltså.
Ja. Och han har återkommit nu. Men det blir så här, eftersom han skickar anonymt så blir det bara envägskommunikation. För det går ju inte att svara på det mejlet om jag skulle vilja. Nu vill jag inte ha någon kommunikation med honom överhuvudtaget. Så jag vill inte besvara det. Men om jag skulle vilja så går det inte att svara på det mejlet. Så han kör en monolog med mig. Så han skickar mejl till mig och sen så tror han väl liksom att jag ska. Men sen så nu börjar han skicka från sitt vanliga konto. Mm. Och börjar liksom mer och mer avslöja att det är han som har skickat. Så att jag vet ju att det är han. Men han skriver då att han hela tiden tänker på mig och att han älskar mig. Och att han, ja, det är det han skriver i princip.
Så han har inte blivit arg på att du skrivit om honom eller någonting?
Jag vet inte. Det kan vara så att han har blivit arg, men han vill inte visa det än.
Mm.
Jag tror att han, det är klart han inte håller med mig. Han, enligt honom själv så är han ju inte någon narcissist. Mm. Såklart. Vilket han också har skrivit i ett av de här mejlen.
Tror du han läst boken?
Ja.
Hela?
Ja, han sett. Ja. Jag tror jag kan tänka mig att flera gånger analyserat hur jag kan utnyttja.
Men det ena utesluter inte det andra. Så jag tror också att jag var kär i idén. Mm. Alltså i relationen. Av att ha en relation med honom. Men först och främst i honom som person.
Mm. Jag tror man ser en del i honom som man blir kär i. Och så målar man vidare på det. Och liksom bygger upp i sin fantasi ännu mer.
Jag ska kolla. när kände du att du fick makten tillbaka?
När jag fick mer kunskap om narcissister. För då förstod jag, då kopplade jag det att det är inte mig det har varit fel på och det är inte jag som är i skuld här. Det är inte på grund av mig det här har skett, utan att han är en personlighetsstörd människa. Så att felet ligger på honom till 100%. Och att jag har mått så dåligt beror också på honom.
Mm. Kände du mycket ilska när du fick reda på den kunskapen?
Ja. Ilska, men också lättnad, ska jag säga. För att det var som att jag blev ju också, alltså precis som du säger, förbannad över att jag inte hade förstått det här tidigare och har liksom förstått vad jag har varit med om och förstått hela processen. Men också en lättnad av att kunna förstå vad det var som hände. Mm.
Kan du idag säga att du har förlåtit honom?
Nej. Jag har inte förlåtit honom och jag tänker faktiskt inte göra det. Mm. Utan jag har förlåtit mig själv för att jag ja, men för att jag klandrade mig väldigt mycket själv under hela tiden och också efteråt att trots att jag ändå visste så att det liksom beror på honom, så klandrade jag väldigt mycket mig själv för det som hände. Men sen har jag landat i att jag kan inte förlåta en person som är bara helt blank och inte liksom ens har bett mig om ursäkt för det han har gjort mot mig. Och då känns det så här, jag kan inte förlåta honom utan jag förlåter mig själv för att jag har lurats in i det här.
Mm. Känner du fortfarande ilska? Sitter den här ilskan kvar?
Nej. Jag känner mig väldigt neutral faktiskt. Mm. Alltså nu när jag pratar om honom, jag gråter inte och jag känner mig, alltså jag kan prata om situationen, jag kan prata om relationen, jag kan prata om honom utan att jag blir upprörd eller utan att jag känner att jag vill gråta eller slå till honom. Så att,
Ja, jag tänkte fråga bara, tror du att du var kär i honom eller kär i idén av honom?
Nej, men jag tänker att vi förr eller senare kommer springa på varandra eftersom Stockholm är inte en stor stad. Och, eller så himla stor del inte här. Och, så det är väldigt lätt hänt att vi kommer springa på varandra.
Jag tänkte bara fråga, har du träffat honom igen efter att ni gjorde slut?
Hur påverkas du av den situationen idag?
Jag drar mig för att träffa nya killar. Jag tycker det känns jobbigt. Jag skulle vilja vara liksom mer öppen och utåtgående och komma tillbaka till liksom Martina så som jag var innan. Men jag känner mig fortfarande påverkad på det sättet att jag har svårt att släppa in någon. Och jag är singel nu, ska jag också tillägga, just på grund av, liksom, på grund av att jag har ju svårt med tilliten nu efter det som hände. Jag vet inte hur länge den här situationen kommer pågå, men just nu är jag inte så här jättesugen på att dejta och träffa någon ny. För det är ändå så här ganska relativt färskt, även fast det har gått ett tag, så är det fortfarande så här att en ny relation är inte någonting som jag tänker på. Så det har ju påverkat mig på det sättet.
Mm. Känner du att du typ nu under den här tiden vill bygga upp dig själv ännu mer?
Ja, precis. Och jag vill gå tillbaka för att jag har ju haft lite postdepression kan man säga. Jag är inte såklart lika deprimerad som jag var direkt efter relationen, men jag känner ändå att jag behöver lite mer tid på att hitta tillbaka till mig själv.
Mm. Tror du din barndom har någonting med att göra att du hamnade i den situationen? För jag vet att vissa människor, vi ställde ju en fråga innan, om man tror du man måste vara lite själv av en narcissist för att attrahera dem. Jag tänker att många människor har ju föräldrar som är narcissistiska och att det känns hemma så att man attraheras till det.
Jag skulle nog inte säga att mina föräldrar var narcissistiska. Jag tror ingen av dem. Inte så att jag har haft liksom men av det på det sättet i alla fall.
Det kan också vara att man har låg självkänsla. På grund av att någonting har hänt i barndomen. Precis.
Jag skulle nog inte säga det. Jag har ju alltid liksom varit en ganska så här stark och självständig person. Så att jag tror inte att det beror på det heller. Utan och alla andra mina relationer innan Adam var ju helt vanliga relationer. Det är klart man inte kom överens. Och det är ju också varför det tog slut med andra killar. Men det var ju ändå så här sunda relationer på det sättet. Men jag hade nog bara himla otur att jag träffade honom faktiskt. Jag tror att det mer berodde på otur än att det hade. För att jag har liksom inte sökt mig till så här destruktiva män innan. Vissa gör ju den liksom automatiskt att man söker sig så här till just det du sa liksom, på grund av att man känner igen någonting från barndomen. Att det har liksom sett ut på ett visst sätt och då söker man sig liksom till den typen av relationer. Men nej.
Det visar bara att vi alla är måltavlor. Det fanns en psykopat som faktiskt lurade till och med en person som, alltså en psykolog som jobbade med psykopater. Så det är ingen av oss är liksom immuna.
Ja, precis. Och det där lyfter jag också i min bok, att det är ju många just psykopater och narcissister som lurar psykologer.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt läskigt. Och om de blir lurade, då är ju vi ganska så här lätta byten för dem. Alltså vi vanliga dödliga.
Ja. Hur påverkas din självkänsla och liksom i vardagen av det här?
Jag kan säga så här. Jag har ju blivit väldigt försiktig efter det som har hänt. Men också blivit, tror jag, jag har fått så här, blivit sjukt bra på att sätta gränser. Så det dåliga som har varit med honom har jag omvandlat till någonting bra. Mm. Så att när jag märker så här, att det här, nej, det känns inte riktigt okej, och jag känner bara lite så här i magen att det här känns inte rätt, då sätter jag stopp för personer eller situationer som jag mår dåligt av.
Mm.
Ganska omgående. Och avslutar det. Och inte liksom, ja, men försöker lösa någonting eller så, utan bara dra mig undan.
Mm.
Och tar bort personen eller relationen eller vad det nu kan vara. Så det har ju ändå lärt mig så här, att sätta gränser. Mm. Vilket jag ändå är tacksam för.
Det är faktiskt, alltså jag skulle säga, det är bästa sättet att hantera dåliga situationer på. Att man tar den kunskapen, den lärdomen som man kan få, och sen applicera det. För det är ändå någonting som du kanske inte var jättebra på, att sätta gränser innan. Och nu har du lärt dig och blir liksom mycket bättre på det. Så att man är tacksam istället för att liksom klanka ner på sig själv och ångra att det hände och vara arg på sig själv.
Mm, exakt, exakt. Det är helt rätt strategi, tror jag.
Mm. I boken nämnde du PTSD. Skulle du kunna förklara det lite?
Mm, det står för posttraumatisk stresssyndrom. Och ofta så förknippas det fortfarande med så här, att det är människor som har varit ute i krig, så här militärer, och de har fått så här, så här, psykiska men på grund av det de har upplevt i kriget. Så det har, så man pratar väldigt mycket om PTSD i det sammanhanget. Men det är inte hela sanningen, utan det är mycket mer utbrett, att man kan få ett, det blir som en, liksom en långvarig depression, men inte lika så här, stark som en depression, men det hänger kvar på olika sätt, och man kan få både psykiska, man tror liksom att man har återgått till vardagen och att man kör på som vanligt, man går till jobbet, man har liksom sin familj och träffat någon person. Och sen så blir man triggad av någonting som man som liksom återuppväcker de här liksom starka känslorna. Mm. Ibland förstår man inte ens själv vad, det kan vara att man ser någon film och sen så är det någon situation i filmen. Eller att man hör någon låt som påminner om den här liksom stressiga situationen. Och då triggas man igång av, det blir som en så här utlösande faktor. Och det kan ju vara liksom att man blir liksom illamående, man mår dåligt liksom fysiskt. Det blir så här olika fysiska symptom som man får. Men också så här mentala då, att man kanske har liksom sömnsvårigheter. Man vaknar mitt i natten helt kallsvettig. Man har, ja, men man skakar liksom i kroppen. Ätstörningar kan vara ett tecken.
Hur har processen sett ut när du försökt läka dig själv?
Först så förstod jag inte riktigt vad det här var som hände med mig. Men sen ändå när jag landade i det, att det var en depression jag genomgick, och att han, på grund av den här narcissisten då, att han var, alltså jag satt ändå så här etikett på honom, att han är en narcissist. Så då började jag liksom koppla så här, både kunskapen och så här, mitt mående. Och sen hamnade jag hos en psykolog och fick då terapisamtal och medicinerade antidepressiva. Så det var liksom min väg ut därifrån. Så att när jag ändå så mådde bra så kunde jag liksom mer hantera situationen. Mm. Men det tog ju ändå ganska lång tid. Och under tiden så... för jag kände inte heller så att jag hade ingen lust att umgås med mina vänner. Jag var ganska isolerad. Men av, liksom, jag valde det själv. Och kände att jag behövde egen tid för att... ja, men så här skriva. Och då började jag skriva också. Mm. Anteckna. Och det blev ju grunden för den här boken då. Så att jag behövde egen tid. Och så det var liksom min läkningsprocess. Men sen när jag ändå väl kände mig så här relativt stark. Så började jag prata om det med mina vänner. Och öppna upp mig så här, att det här är det som har hänt mig. Och det här har jag varit med om. Och också så här våga sätta ord på... det är så att det var en depression jag var med om. Och att han är en narcissist. Han är en förövare som har gjort mig illa. Att man liksom verkligen så här, sätter rätt ord. Att man inte så här luddigt bara pratar om någonting. Utan att man faktiskt vågar och prata om så här psykisk misshandel. För det var ju det var.
Känner du att det är nödvändigt att vända sig till en psykolog när man för att kunna läka? Liksom så gott, så bra som man kan läka.
Ja, men det förutsätter att psykologen förstår sig på narcissister och psykisk misshandel. För det är ju många också psykologer som fortfarande tyvärr inte har koll på narcissister. Och att det finns många av dem där ute och att det är ganska vanligt förekommande. Så när man kommer då till en psykolog så kan tyvärr råden vara så här, men försök så här, kommunicera med killen, med narcissisten som de inte vet är en narcissist. Och det kanske man inte heller då vet själv i det läget. Så då kanske råden är så här, men försök så här, hitta en lösning framåt, försök kommunicera så att man på något sätt skulle, alltså så här, det blir så att man... Fokus ligger på att lösa ett problem som inte går att lösa. För att man kan inte, kommer aldrig kunna lösa någonting med en narcissist. Så att psykologen utgår från att det är en vanlig sund relation. Men det är det inte när man har med en narcissist att göra. Så att om man kan, om man vet liksom så här, att den här psykologen är ändå så här, ganska vass på det ämnet. Och att man själv har gjort den kopplingen att det är en narcissist man har utsätts för. Ja, så då kan man liksom prata med en psykolog. Mm. Men det är inte helt lätt att hitta.
Nej. Tror du det är möjligt att läka, alltså läka utan hjälp av psykolog eller terapi och så vidare?
Jag tror också så att alla är väldigt olika där. Och alla har olika har liksom skadats olika djupt och olika svårt. Och kanske har... men alltså absolut, om man kan läka utan, om man liksom känner att man är så pass stark själv, så givetvis. Men för mig så är jag tacksam att jag ändå hittade en bra psykolog som jag kunde prata och liksom prata ut med. Att man även känner då att man börjar liksom gråta helt plötsligt utan någon anledning. Man kan börja skaka i kroppen, man kan må väldigt dåligt utan egentligen... någon anledning, det bara dyker upp någonting. Så att det är liksom tecken på PTSD och det kan hålla i sig väldigt, väldigt, väldigt länge. Så det är inte bara liksom krigsveteraner som drabbas, utan det är människor som upplever långvarig stress på ett eller annat sätt. Och då psykisk misshandel blir ju liksom en långvarig stress som håller i sig under väldigt lång tid. Och då, om man inte läker det, om man inte liksom förstår det, utan man fortsätter liksom leva och med den här stressen, då blir ju sen, även fast relationen med förövaren tar slut, så kan man ändå fortsätta ha dessa typer av men.
Mm. Men hur läker man det då? Är det med terapi?
Det kan vara med terapi. Alltså bara så här att man ens har en medvetenhet om det, att det förekommer att det är ett tillstånd som man kan liksom ha, liksom som hänger kvar efter relationen. Och det kan ju vara liksom så här att man behöver inte ens vara liksom relationsförknippat. Det kan ju vara en sak som att man börjar liksom må dåligt på jobbet fast man inte förstår varför. Det bara dyker upp grejer. Och att då den här tröskeln för stressen blir väldigt, väldigt låg efter en sån, när man har liksom PTSD. Mm. Så man känner av stressen mycket tydligare än innan.
Känns det då när man får de här, ja men, när det kommer tillbaka, känns det som att man alltså börjar om på ruta ett igen då?
Hur då menar du? När...
Alltså, är det som att uppleva känslor som när du var i relationen fast det var som värst? Känns det inte som att liksom börja om igen? Man tror att man har liksom gått vidare och så kommer det tillbaka.
Ja, men precis, precis. Ja. Det blir liksom så att det blir liksom två steg fram och ett steg bak hela tiden. Så att man har liksom, det blir att man inte liksom tar sig framåt utan backar tillbaka mer eller mindre. Man tar liksom lite så här små steg framåt men backar ändå tillbaka lite grann. Men det är helt och liksom normalt, fullt normalt att man känner så. Bara för att liksom en relation med en narcissist tar slut så tar ju inte, alltså det är inte så att man liksom vaknar upp nästa dag och mår fantastiskt. Utan det är en liksom läkande process och det måste man ha med sig att det kommer ta tid och liksom bli stark psykiskt igen.
Hur har du tacklat det?
Jag har tacklat det genom att bland annat byta jobb. För att det jobbet jag var på innan, det förknippade jag också med honom. Mm. Och hela, alltså det hade, alltså kanske inte så här jobbet i sig, för han hade ju inget med mitt jobb att göra. Vi jobbade inte på samma arbetsplats och arbetsplatsen var inte ens liksom nära där han bor. Men bara liksom att den livssituationen, liksom, jag förknippade liksom saker som jag gjorde då när jag var med honom. Så att ett steg var jag att byta arbetsplats. Och jag fick ju liksom ny energi av det. Mm. Och det var jättebra faktiskt. Mm. För då fick jag också så annat att tänka på. Träffa nya människor, nya arbetskollegor. Så det var ju super, super bra. Ett annat sätt som jag nämnde förut. Det var att jag började prata med kompisar. Som från att liksom isolerat mig till att börja liksom öppna upp mig. Och vara väldigt så ärlig med dem. Och då sökte jag inte efter någon sympati.
Mm.
Utan mer så här, jag vill bara berätta det här. Jag vill egentligen inte ha alltså så här, varken råd eller så här, men mer så att någon ska liksom lyssna på vad jag hade att säga. Och det var väldigt skönt faktiskt att prata om det här. Men så det är väl det jag gjorde. Och försöka ändå så här att sysselsätta mig själv så att inte jag behövde tänka på honom.
Mm.
Så jag började faktiskt, tro det eller ej, lägga pussel. Och jag har ju liksom inte varit någon så här pusselperson överhuvudtaget. Det var så här, jag kanske la pussel någon gång så här, när jag var ett barn. Men jag gick in, alltså så här, jag började köpa så här olika pussel. Och med så här 2000 bitar, 3000 bitar. Ja. För att just koppla bort hjärnan. Så att hjärnan liksom har ett flöde av någonting annat. Och sen så började jag upp det här pusslet och liksom hällde ut alla dessa bitar och började pussla. Och det finns ju så här, det är ju ett sätt man kan göra. Sen kan man ju också så här, såklart, ja, men sysselsätta sig med, ja, men meditation, yoga eller gå och träna eller andra saker som liksom får hjärnan att liksom tänka bort så att man inte behöver fokusera. Mm. För det är det som är så också farligt, att man ältar och ältar och ältar och inte går vidare.
Det var det jag tänkte fråga dig. Att kan man fastna i det att man bara ser till sina kompisar och försöker läsa jättemycket om narcissism och sen att det blir liksom den nya obsessionen?
Ja, det blir det. Det kan det faktiskt bli. Jag säger inte att det kan bli så per automatik, men eftersom man också är sådär hungrig på information för att man inte riktigt heller förstår så här hela bilden från början, så söker man efter svar. Och då blir det så att man kanske börjar liksom dels söka litteratur, men också följa olika konton på så här, sociala medier, personer som pratar om narcissister och psykopater, eller som är narcissister och psykopater. Så att man liksom, man kan ju fastna i det där. Så det är bra att ha någon slags motvikt till det också. Att man inte bara säger att man, visst man behöver prata ut och man ska göra det. Men det är viktigt att man liksom kanske försöker ändå så här, sätta någon deadline. Så här, okej, det är, jag ska försöka typ så här, prata mindre och mindre och inte tänka på det. Mm. Alltså ändå försöka. För det är ju risken med det här, att man fastnar i det här.
Ja. Det är ganska intressant. Vad gör man när sin förövare går vidare med någon annan?
Jag tror inte att man behöver ens veta det. Eller så här, om man liksom bryter på rätt sätt, så ska man ändå bryta på ett sätt där man inte kan kolla upp honom. För att det kan ju bli, det är så, apropå liksom obsession, nu precis pratade om det här, att förövaren kan ju bli obsession. Man kan ju bli besatt och kolla upp personen på sociala medier och följa så här. Man kan ju skapa så här fejkkonton och googla och allt vad man kan göra för att ha koll på den här personen. Men det ska man helst alltså undvika. Det är det som är poängen med att blockera överallt. Mm. Att personen inte, man ska inte ha koll på personen, och personen ska inte ha koll på en själv. För man ska ju liksom försöka anamma den här liksom no contact, som det heter, så pass mycket det bara går. Men om man ändå får reda på att personen har gått vidare, så är det väl bara att säga grattis. för då betyder det att då har han skaffat någon ny supply, en person, ett offer helt enkelt. Då är narcissisten upptagen med den nya, och då är man liksom fri själv. Så man ska se det som något positivt och inte som något negativt.
Vad gör man i de fallen där man inte kan undvika narcissisten? Säg att ni är co-parenting, eller om ni jobbar i samma jobb. Och jag kan tänka mig att en narcissist verkligen, om han gått vidare, då vill han verkligen trycka det i ditt ansikte.
Mm.
Hur hanterar man den situationen?
Man ska ändå försöka, alltså det är ju supersvårt, för att man alltså som utsatt så har man ju säkert ändå känslor, för att man är en känslomänniska, och narcissisten styrs inte av känslor, för de har ju en avsaknad av känslor. Men så det är klart att man kan bli ledsen, man kan bli upprörd, man kan bli allt möjligt liksom, och allt däremellan. Men jag tänker så här, förhålla sig så pass neutral som möjligt. Alltså behöver man prata kring barn, eller om man jobbar på samma jobb, så gör det ändå så här, så pass neutralt som möjligt. Och bara liksom så här, kom överens att helst hitta en helt ny kanal där ni bara kan kommunicera kring era barn. Alltså så här, hitta på en mailadress som bara ska funka. För så här, på den mailadressen kommunicerar vi med barn. Och vi behöver inte ha liksom varandras telefonnummer, varandras andra liksom kontaktuppgifter. Utan det är liksom så. Men det skulle jag nog säga så här, försöka så här, så mycket som möjligt så här, undvika, och om det inte går, göra det så pass så här, superneutralt, och bara diskutera det mest nödvändiga.
Mm. Bra svar. Men hur går man vidare då?
Hur man går vidare?
Mm.
Man åker på semester och kopplar. precis. Jag tror inte ett rätt sätt är att skaffa en ny relation direkt efter. För det är risken så att man ändå inte har kommit över personen, och att man ändå mår ganska så här, dåligt mentalt själv. Så man går vidare genom att bygga upp sig själv, alltså självkänslan. Så här, göra allting som man kanske har blivit förbjuden att göra. För är man ihop med en narcissist så har man säkert blivit kontrollerad och kanske också isolerad. Som ofta, så i mitt fall så fick inte jag träffa mina manliga vänner. Just för att, bara för att de var män. Vilket också är helt sjukt. Så att göra allting som man inte fick göra. Och allting som man tycker är roligt att göra. Så jag tror att det är väldigt, väldigt så här, uppbyggande. Allting så här som och det är ju individuellt för alla. Vissa, och i mitt fall var det också så att, att det här med träningen, det var ju någonting som jag egentligen ville göra. Men han var inte glad över att jag var på gymmet och tränade. Så då undvek jag gymmet. Mm. Så att nu är jag i en process, för att jag har inte tagit mig tillbaka till gymmet än.
Mm.
För att det för mig är så här, det har jag ändå så här förknippat med någonting som... alltså jag förknippar just den liksom, platsen med honom. Att det var någonting så här förbjudet och jag inte... Alltså jag fick ju så här förklara mig och försvara mig när jag gick på gymmet. Så för mig, nu är jag i en process där jag måste liksom återta gymmet. Och ha liksom återta makten över liksom mitt liv. Så att jag är fortfarande i en process just nu.
Mm. Vad är ditt bästa tips för självkänsla?
Jag skulle säga så här, men umgås med människor som man gillar. Som får en att må bra.
Mm.
Och liksom just det här, älta inte i all evighet. Och också så här, för mig har det också varit så här, absolut, vänner i all sin ära, det är fantastiskt. Men också så här, hitta liksinnade, att man har gått med i olika så här, communities på Facebook, finns en mängd olika grupper där man kan hitta personer som har haft den här typen av upplevelser som man kan connecta med. Och liksom också så här läsa andras berättelser och se så här, man är faktiskt inte själv. Det här är ganska vanligt förekommande. Och bara liksom ha den vetskapen att man är inte själv. För det är också så här, det har jag också förstått så här, att människor som har mejlat till mig efter jag släppt den här boken. Jag sa, gud vad skönt att du har berättat, då känner inte jag mig ensam i det här. Och jag tror att folk kanske tenderar att göra det, att man känner sig ensam och utlämnad och man vet inte vem man ska vända det till. Men att man liksom söker ändå så här stöd hos andra som har drabbats.
Du beskriver ju innan man ens ska kunna gå vidare. Jag tror första steget är att cutta him off, att man kan klippa honom. Och då nämner du två taktiker. En är no contact. Och den andra är att man blir tråkig typ som en sten.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad den hette.
Greystone.
Kan du förklara dem?
Mm. No contact, som jag nämnde lite kort tidigare. Det handlade om att liksom bryta kontakten helt och hållet. Och det kan kännas väldigt läskigt och svårt. Och man vill ju ändå så här, hålla kvar den här kontakten. Men ju mer kontakt man håller, desto svårare blir det att gå vidare. Så det man ska göra för sin egen skull är just att bryta helt. Att blocka personen överallt där personen går och blockar. Alltså alla sociala medier definitivt. Och om man gör det på rätt sätt så ska det vara som att... Alltså man ska tänka på personen som att personen inte lever i princip. Man ska alltså inte gå tillbaka och blocka av honom och se så här, vad har han gjort idag som blockar på honom igen. För det är liksom, det är inte bra, för då liksom fördröjer man den här läkningsprocessen. Utan läkningen går ut på att ta bort all typ av kontakt med personen. Och också med personens familj, alltså narcissistens familj och vänner. Alltså man helst ska man även blocka dem. För att det kan ju vara så
att blocka dem och sen man får information via dem också.
Precis, så blocka alla som går och blockar som har någon koppling till narcissisten. Det är liksom det enkla svaret. Tyvärr, som vi var inne på, så funkar inte det för alla. För att man har gemensamma barn eller att man har andra kanske åtaganden ihop. Som man måste, att man är gift och då behöver liksom skilja sig och kanske behöver komma överens om bodelning och allt vad det kan vara liksom, i samband med en skilsmässa. Men då den här liksom, nästa taktiken är Greystone. Och då går det ut på att man ska göra sig själv så himla tråkig som möjligt, som en grå sten. Och bara svara väldigt kort. Alltså så här, när man behöver ha någon slags kommunikation med narcissisten så ska man bara besvara alla frågor superkort. Helst ja eller nej svar. Inte utveckla liksom svaren, inte förklara, inte liksom göra liksom någon slags förklaring kring. Utan bara liksom väldigt så här, enkla svar. Och också så här, utseendemässigt så ska man absolut inte piffa sig och göra sig snygg för narcissisten. Utan verkligen så här, nästan tvärtom. Att man ska ens så här, göra sig ganska så här, ful och grå och bara använda så här, väldigt oattraktiv. Så att den här narcissisten känner, oh men gud, den här personen är verkligen inte snygg. Jag ska hålla mig borta från henne. Och då per automatik kommer hen försvinna liksom från ditt liv. Så att alltså syftet är ju att få honom att försvinna.
Mm. Okej, sista frågan. Vad är ditt tips, bästa tips för en person som ett offer som har en narcissist i närheten eller är i ett traumabond med narcissisten?
Alltså jag skulle säga om det går, som vi var inne på, bryt kontakten helt och hållet. Felet många gör är så här, ja men jag ska bara så här, jag låter honom ändå så här, skicka de här mejlen och men inte bry mig.
Mm.
Jag behöver inte blocka honom för att jag inte känner att jag kommer svara. Så jag behöver inte blocka honom. Men så fort han hör av sig så går ju liksom pulsen igång och man blir ju liksom så här helt omedvetet ändå påverkad. Även fast man själv tror att man har liksom för länge sedan kapat liksom känslomässiga band. Så man är ju fortfarande i så här ett traumastadium och det måste man liksom komma ihåg. Att liksom den närmsta liksom tiden efter ett uppbrott, då är man fortfarande liksom traumatiserad. Så om man då tillåter i det läget att den här narcissisten ändå fortsätter höra av sig och man tror att man kommer vara så stark och inte liksom svara, så kommer ju ändå de här meddelandena påverka en på ett väldigt dåligt sätt. Mm. Och så det ska man ju undvika.
Ja.
Så koppla bort och absolut inte ha sex med personen. Absolut, och man tänker så här, ah, men gud, då ska jag bara gå tillbaka och göra så här avslutningssex med honom. Eller så här, avsluta på mitt eget sätt för att jag, han dumpade mig och nu ska jag minst visa honom. Och sen ska jag ta bara liksom, ligga med honom en sista gång. Alltså det blir en så här förlängning av den här läkningsprocessen. Och det leder inte till någonting bra i slutändan.
Mm. Yes, bra tips. Mm.
Då var det nog allt.
Ja, ska vi avsluta med den här TikTok-grejen? För jag tycker den förklarade väldigt bra hur det känns att vara i ett trauma. Så får du se om du håller med.
When a person knows they don't deserve you, they become insecure and try so many different ways to bring you to such a low level. You feel like you won't be able to make it without them. Even in the moments where he made me feel like nothing, I still chased the high I had when we first met. It was a cycle of me promising myself I would leave them alone forever and never take them back. Then after a few weeks, I was back to giving in. The moment they would text me like nothing happened, I knew what it was like to be addicted to something that was no good for me. I discovered how powerless this game had the ability to make me feel if I allowed another individual to control the rules and dynamics of this game. Or if I was so unsure of who I was that I granted another person the honors of defining me, it seemed like the more toxic the relationship became, the more passionate the sex was. The sex was the only time I actually felt any real emotions. I had their attention. I felt passion, I felt wanted, and having their body against mine was intoxicating to me. That turned into me wanting to have sex all the time. Mm.
Jag såg den på TikTok och tänkte bara att det här måste vara en narcissist.
Ja men precis, ja men exakt. Och det är också det här liksom att man, alltså så fort man har någon, såhär, alltså någon slags fysiskt umgänge och då även sexuellt, då vill man ju bara ha mer för att man har ju ändå känslor för den här personen och då vid någon slags fysisk kontakt så får ju den personen att till som vi var inne på, att hjärnan mår så himla bra och tolkar det som en så här positiva som en positiv händelse. Men det är ju en så här fake tolkning, för händelsen är ju på det stora hela väldigt negativ.
Mm. Så det är viktigt att veta den här kunskapen, annars är man faktiskt maktlös. Mm. Men tack för att du delar med dig, faktiskt.
Mm.
Det behövs.
Historia och av din kunskap.
Mm.
Tack snälla för att jag fick komma hit och gästa er härliga podd.
Tack för att ni lyssnade.
Yes.
Och vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Bye. Hej.